ELU-arkivet. Kristen undervisning från ELU.
Jätteroligt att vara här allihopa. Jag var på mitt första puls för 12 år sedan. Så jag är någonstans mitten mellan Karl och Stefan. I ålder och erfarenhet och sånt. Kanske lite närmare Karl, får jag väl ändå säga. Yes, det är jag som styr den här. Ni ska börja med att få en fråga. Och jag förstår om det kan verka svår, men vi försöker tillsammans. Det kommer komma en bild här och jag vill att ni ska tänka på om det är någon på den här bilden som sticker ut lite extra. Vem kan det vara? Ni får fundera lite. Prata med grannen. Okej, så mycket behöver ni faktiskt inte prata. Det är inte så svårt. Har vi några förslag? Han målvakten där bak. Han sticker faktiskt ut. Han har annan färg på tröjan. Och när de firade så gjorde han en jättekonstig grej. Om det är någon som minns. Men det ska vi inte göra här. Eller jag ska i alla fall inte visa vad han gjorde. Men det var faktiskt inte han. Bra gissning. Någon annan gissning. Messi. Precis. Messi sticker ut. Varför gör han det? Hit me. Han är bäst i världen. Kan man tycka. Något annat? Han håller på Karlen, precis. De har nyss vunnit VM Argentina. Jättekul. Något annat? Han har konstig dräkt. Det var dit jag ville komma. Han har jättekonstig dräkt och ingen vet varför han har den på sig. Den bara ploppar upp av någon anledning. Messi sticker ut i den här bilden. Messi var ledaren för Argentina. Många gånger hade han försökt leda sitt land till att vinna VM. Han hade vunnit det mesta med Barcelona. Vunnit någonting med PSG. Och nu ska han väl vinna lite saker i USA också. Men VM hade han inte riktigt lyckats med. Och diskussionerna gick hela tiden om är Messi den bästa spelaren vi sett i fotbollshistorien? Många tycker det. Men han hade ju inte vunnit VM. Och det är ändå någonting man kanske ska ha gjort för att bli rankad som bäst någonsin. Och så kom det då. En ganska sjuk final. Som min fru spoilade för mig. Ni kan skälla på henne sen. Men en sjuk final som slutade med att Messi till slut vann guldet. Det var som att man fick lite gåshud. Och jag är egentligen en Ronaldo-kille. Men ändå fick man lite gåshud. För att det var liksom den perfekta berättelsen. Och varför är det så att vi bryr oss så mycket om Messi eller Ronaldo eller något annat, någon annan bra spelare? Varför är det så att ett helt land sitter och hoppas på Messi? Varför är det så? Messi är ju en förebild för många. Och jag som spelar fotboll kanske inte har så mycket gemensamt med Messi. Men man kan ändå inspireras av hans teknik. Av hans förmåga att veta vad han har runt omkring sig. Att han är snabbtänkt. Att han har precisa avslut. Smarta passningar. Han har väldigt mycket och han är väldigt unik. Det finns inte många spelare som han. Så man kan inspireras av honom som fotbollsspelare. Men jag är helt säker på att det fanns många argentinare som kollade på hela VM. Som aldrig spelade fotboll själva men som verkligen älskade Messi. Och som verkligen hoppades att han skulle föra landet till seger. För att det handlar inte bara om fotboll i det här. Utan det handlar om att Messi blir en gestalt. En förebild som folk ser upp till. Och hoppas på i någonting som faktiskt är större än att bara sparka på en läderkula. Det är någonting som gör att vi människor behöver förebilder i våra liv. Förebilder som vi kan se upp till, inspireras av. Och förebilder som förenar oss tillsammans. Messi förenar ett helt land och ett helt lag. Barcelona också var han verkligen en gestalt för. Vi människor behöver förebilder. Och om det gäller fotboll så kan det gälla mycket annat. Det kan gälla fotboll. Hur man ska ha sina morgonrutiner. Hur man ska sminka sig. Hur man ska plugga bäst. Hur man ska spela Fortnite eller vad ni nu spelar, kids. Jag spelar Dota 2. Det är bara gamla gubbar som spelar det. Man kan ha förebilder på alla möjliga sätt. Och om vi går utanför det här lite med intressen och livsstil och sånt. Så vill man också ha förebilder som visar vad som är rätt och fel. den här killen i mitten har jag förstått gör lite roliga saker ibland som är snälla. Liksom. Han ger bort pengar och sånt. Min kompis fick 100 000 kronor, det var schysst. Så man kan ha förebilder på många olika sätt. Och det är för att vi människor är härmande varelser. Mycket av det som formar oss är att vi formas av andra. Vi ser på andra, inspireras av dem och formas efter dem. Vi tror att vi är självständiga, och det kanske vi är också, lite grann. Men framförallt så härmar vi varandra. Vi härmar våra vänner, vi har samma kläder, vi härmar våra förebilder, våra föräldrar, de som är äldre och så vidare. Ni fattar grejen. Vi härmar varandra. Och det betyder ju att eftersom vi härmar så mycket så behöver vi goda förebilder. Här har jag 3 ansikten. Jag ska inte säga vilka som är goda förebilder och inte, men jag har en åsikt. Så mycket kan jag säga. Och det här med förebilder. Vi lever i en tid av influencers och massa olika sådana grejer. Folk som är på TikTok och gör grejer och allt möjligt. Det är de vi ser upp till kanske. Men genom historien så har många samhällen haft kungar. Och kungarna har suttit på en tron i ett slott. De har suttit högst upp i staden, i landet. De har varit de som alla människor har blickat upp till, inspirerats av. Vi har också en kung. Man kan blicka på honom och inspireras av honom. Då blir man en rolig figur. Men kungar har liksom varit genom historien. Under så lång tid så har människor upphöjt. Och ibland kan man tänka att det är för att kungarna tar makten och sen bestämmer de över oss. Men jag tror faktiskt att det är så att det är vi människor som upphöjer andra. Människor har upphöjt kungar för att vi behöver folk att se upp till. Och just när det gäller kungar så kanske det inte alltid är att de i sig är så bra personer. Utan det kan vara att man bara har behövt någon som sitter högst upp liksom i samhället. Någon som är ansvarig. Någon som bestämmer. Någon som man kan lita på när saker är svåra. Lite som Messi. Den punkten skippar vi. Till exempel under forna Egypten så upphöjde man kungen inte bara som en stor människa utan man såg kungen som en gud. Kungen var gud eller var gud på jorden. Det betyder att kungen kunde göra exakt vad han ville. Och det var hemskt på många sätt för kungarna kunde vara elaka, de kunde döda folk som de inte gillade och så vidare. Men ändå ville folket ha kungar för att de behövde den här förebilden att se upp till. I gamla testamentet ville Israels folk också ha en kung. Först fick de ingen kung, sen fick de domare. Men sen tyckte de att det här med domare, det är inte alls coolt. Alla andra har kungar, så vi vill också ha kungar. Och då sa Gud, fine, ni får kungar. Så de hade Saul, Salomo, massa andra kungar. Några var bra, de flesta var dåliga. Men David var en bra kung. David var en kung som hade Gud i sitt hjärta. Därför var han en kung som var värd att se upp till. Och ur Davids släkt så ska så småningom en annan kung komma. Nämligen Jesus själv. Och jag har förstått att ni har haft något undervisningspass om att Jesus är kungars kung. Det stämmer. Kanske vissa saker blir repetition, men jag tror inte det gör något. För jag tror att helheten kommer vara någonting. Kommer liksom ge nya blickar också. Så var inte oroliga, det kommer inte bli tråkigt. Ur Davids släkt kommer den slutgiltiga kungen, Jesus. Och vid tiden då Jesus kom, år 0 eller däromkring, så levde judarna under ockupation av romare. Och det var också länge sedan man hade haft en kung som hade enat folket. Och många som var judar, som bodde i Israel, och som då var ockuperade av romarna, en annan makt. De längtade väldigt mycket efter en kung som skulle komma och rädda dem. Både från romarna och som skulle ena folket igen och leda dem mot Gud. De väntade på en kung. Och detta gjorde de inte utan anledning. Utan hela gamla testamentet är fullt av löften om att ska komma en kung. Jag sa att ur Davids släkt så skulle Jesus komma. Och detta finns åter och åter och återigen i gamla testamentet. Löften om någon som ska komma. Jesus i det han gör och den han är syns på flera ställen i GTs berättelser. Vi har exemplet med Abraham och Isak. Där Abraham får ord från Gud om att han ska offra sin enda son. Han har väntat länge på att få en son. Och så får han Isak. Och sen så säger Gud, nu ska du offra Isak på ett högt berg. Och Abraham blir säkert lite ledsen. Men Abraham satte Gud först. Så han tog med sin son, gick upp på berget och var redo att döda sin enda son. Det är faktiskt sjukt. Men han kommer upp och Gud säger att Abraham, du har visat din tro. Du behöver inte offra Isak. Offra det här djuret istället. Och så gör Abraham detta. Motivet här är att en far är redo att offra sin son. Precis som Gud var redo att offra sin son. Vi har Josef som säljs av sina bröder till Egypten. Och i gamla testamentet så är Egypten alltid en bild för det som är ont, det som inte är gott. Så Josef säljs till det mörka av sina egna bröder. Precis som Jesus förråds av sina egna vänner. Men Josef, han säljs som slav då. Men när han kommer till Egypten så fortsätter han inte vara slav. Utan han jobbar sig uppåt genom att han är vis och genom att han är listig. Och han lyckas få en hög position i Egypten. Så att när det blir hungersnöd för hans bröder och de kommer till Egypten. Då är det han som räddar de som sålde honom. Där finns också stora likheter med Jesus. Att Jesus går i döden, förråder sina vänner och vinner livet för de som förråder honom. Och så har vi Jonas som inte ville göra som Gud sa. Och som kastades ner i havet. Svaldes av en fisk. Och var där i 3 dagar innan han kom upp igen. Precis som Jesus dog, var i graven i 3 dagar. Och sen uppstod. Och när Jona kom upp på fisken, då gör han som Gud säger. Och han går till Nineve och predikar och folket där omvänder sig. Så i själva berättelserna, i deras struktur, i det som händer i dem, så finns Jesus överallt i gamla testamentet. Och sen har vi profeterna som åter talar om den som ska komma. Vi har Jesaja som pratar om att det ska komma en som ska bära våra sjukdomar, som ska dö för våra synder och som ska vara född av en jungfru. I Daniels bok så framträder en gestalt som de som ser honom beskriver som en människoson. Och det betyder inte att det är en vanlig människa utan att det är något utöver en vanlig människa. Och hos Zakaria som talas om en som ska bli såld för 30 silvermynt. En som ska bli genomborrad och slagen. Profeterna i GT pekar åter och åter fram mot en som ska komma. Och som ska vara en frälsare, som ska vara en kung. Och när Jesus kommer i hans verksamhet på jorden så pekar han i sin tur flera gånger bakåt. I ett berömt ställe när fariseerna försöker sätta honom på plats så svarar han dem, jag är, som svar. Och detta ordet, jag är precis det som Gud själv säger till Mose. När Mose kommer till den brinnande busken i öknen. Mer än 1000 år tidigare. Säger Gud till Mose, jag är. Det är Guds namn. Det är det som beskriver Gud. Jag är. Och detta säger Jesus till fariseerna. Och de blir upprörda för att Jesus påstår att han är Gud. Men Jesus pekar bakåt och visar att det som står i gamla testamentet, det handlar om mig. Men faktiskt ännu tidigare än så är Jesus närvarande i Gamla testamentet. Och just den här punkten vill jag att ni tar med er till resten av den här undervisningen. I skapelsen så skapar Gud genom vad då? Att han talar. Precis som jag pratar nu in i mikrofonen så talar Gud. Och vad det innebär, det vet vi inte exakt. Gud är något helt annat än vi kan förstå. Men på något sätt så talar Gud. Han använder ord för att skapa. Och de här orden, eller snarare det här ordet, är Jesus. Det är Bibeln tydlig med. Det har kyrkan i alla tider varit överens om att Guds ord är Jesus. Det här är något väldigt stort. Och vill man läsa om detta kan man läsa Johannes första kapitel i den berömda Johannes inledningen där det står att i begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Och det är viktigt att komma ihåg att detta är Jesus. Jesus är det som hela vår skapelse har blivit skapad genom. Om man tänker oss, nu kan man ha olika åsikter om det här med Big Bang, men om vi bara låtsas att Gud skapade jorden genom ett Big Bang så börjar det i en mikro liten punkt. Så här. Och den punkten är Jesus. Och sen skapas allting. Om det nu var så det gick till. Om det var så Gud skapade världen. Så är mikropunkten Jesus. Och det, då menar jag inte att det säger emot någonting av det jag nyss sa om att det är Guds ord som skapar. Gud kan göra precis vad han vill. Så hela vår skapelse är präglad av att den i sin begynnelse var Jesus. Det är stora tankar, det kan vara svårt att greppa, men ta med det i det vi ska prata om. Så när Jesus dyker upp någon gång kring år 0 så är det verkligen inte att tomma intet. Israel har gått och väntat på den slutgiltiga konungen. Han som ska rädda dem, som ska föra dem tillbaka tillsammans, föra dem tillbaka till Gud och som ska komma med frälsning. Två gestalter i Nya testamentet, väldigt tidigt i Nya testamentet, som verkligen visar på den här väntan och längtan efter frälsaren är Zacharias och Simeon. Det var två personer som förstod detta. Zacharias är Johannes döparens pappa. Och när Zacharias precis som egentligen flera ställen i Gamla testamentet, kan inte få barn. Men får ett barn på sena år. Och Zacharias får, precis som Maria, löften från en ängel om att nu, Zacharias, ska du få ett barn. Och du ska kalla honom Johannes. Men Zacharias tror inte på detta. Utan säger, hur ska det ske? Jag är så gammal, bla bla bla. Det har vi hört förut. Och då säger ängeln, ja, eftersom du inte tror så blir du av med din röst. Och du ska vara stum ända tills det som jag har lovat har skett. Så Zacharias kan inte prata. Så går tiden och det visar sig att det stämde. Zacharias och hans fru ska få ett barn. Och när barnet föds så tycker deras släktingar att det ska heta, jag glömde vad det är, men det ska heta något dumt annat namn än Johannes. Och då säger hans mamma att nej, barnet ska heta Johannes. Och då säger släktingarna, men hallå, ingen i vår släkt heter Johannes. Varför ska barnet heta Johannes? Och då frågar de pappan då, som inte kan prata. Ska barnet heta Johan? Eller vad ska barnet heta? Och då skriver han på en stentavla, Johannes. Och då får han tillbaka sin röst. Och jag har skrivit här, en symbol för sten som blir till ord. Lag till Gud själv. Jag tror att det är så här att när Johannes skriver, eller nej, när Zacharias skriver Johannes på den här stentavlan, så är det en parallell till Guds 10 bud som skrevs på stentavlor. För de här buden, det var Guds löfte till, eller inte, det var Guds förbund till Israel. Det var Gud som talade till Israel att det här ska ni göra för att ha gemenskap med mig. Men som jag tror att många av er kanske hört så gav inte lagen oss människor full gemenskap med Gud för att vi inte lyckas hålla den. Och därför har Gud en annan plan. Nämligen att komma till oss själv genom Jesus. Och när Sakarias skriver på den här tavlan, så får han tillbaka rösten och kan tala. Han kan tala ord, och ordet är Jesus. Är ni med på kopplingen? Sakarias kan plötsligt tala igen. Så i och med att Johannes föds så visar Gud att nu händer något nytt. Det som tidigare stod på stentavlorna, som var Guds 10 bud, ska nu komma i egen person. Jag, Gud, ska komma till världen. Johannes föds och Sakarias blir jätteglad och skriver en lovsång som har använts som bön av kyrkan i alla tider. Och nu kanske vissa tänker, ja, Johannes, vem är det? Hela poängen med Johannes är att han kom för att bana väg för Herren. Johannes kom för att säga att snart kommer en som är större än jag. Snart kommer Herren själv till vår jord. Var beredda. Omvänd er. Vänd er mot Gud. Och Sakarias förstod detta. Sakarias hade väntat och väntat. Och han förstod vad det var som hände genom hans egen son som skulle peka mot Jesus som snart skulle komma. En annan person var Simeon, som inte träffade Johannes döparen utan som fick möta Jesus själv. Simeon hade tjänat i templet i hela sitt liv. Tjänat, bett till Gud, och det står att han var fylld av den helige ande innan den helige ande hade utgjutits över människan på pingsten. Så Simeon hade verkligen en nära relation till Gud. Och han visste vad det stod i Gamla testamentet, och han längtade efter en frälsare. Och som en judisk tradition så bars nyfödda barn ofta fram i templet för att bli välsignade. Och detta gjorde Jesus i det templet där Simeon var. Och när Simeon tar, precis som på bilden, tar Jesus barnet i sina händer, så säger han detta som jag skrivit här. Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid, så som du har lovat. För mina ögon har sett din frälsning, som du har berett inför alla folk. Ett ljus med uppenbarelse för hedningarna och härlighet för ditt folk Israel. Simeon förstår vem det är han håller i sina händer. Det är Gud själv som han har väntat på. Och han fylls av glädje. Här är Gud som vi har väntat på. Eller här är kungen som vi har väntat på. Mina ögon har sett din frälsning. Både Sakarias och Simeon står precis i brytpunkten mellan Gamla testamentet och Nya testamentet. De har väntat på Jesus i hela sina liv, eller väntat på frälsaren. Och de får vara med och se det som ska förändra allt. Och för att gå tillbaka lite till det här med hur vi människor funkar. Så, oj, vad liten text. Så tror jag att det är så att vara människa är att vänta. Det kanske inte är det ni tänker varje dag, men om man tänker efter så tror jag att många kan relatera till det. Att vara människa är att vänta. När vi lever våra liv så kan vi se och uppleva att allting vi har runt omkring oss är gott. Skapelsen som Gud har gett oss finns mycket gott. Gemenskap, läger, vänner, roliga saker, saker som känns bra, saker som är värda att försvara, som är värda att kämpa för. Men det är lika mycket att uppleva att saker inte riktigt står helt rätt till. Att saker fattas, att det finns saker som inte är bra, som förstör det goda. Att tillvaron är brusten. Något saknas eller någon. Och i varje tid så väntar man på saker. Eller man hoppas på saker. Och i varje liv så väntar man på saker och hoppas på saker. Man kan fråga sig, vem är kungen i mitt liv? Vem är kungen i vår tid? Jag har pratat nu om att alla har förebilder. Jag har pratat om att Simeon och Sakarias väntade på den som Gud hade lovat. Men vem är det vi väntar på? Många människor väntar nog på att en rätte ska komma in i ens liv. Att den sanna kärleken ska komma in och bara göra allting perfekt. Att den perfekta flickvännen eller pojkvännen ska komma och bara vara liksom pricken över i-et, göra så att allting blir bra. Det syns inte minst genom alla tv-program Gift vid första ögonkastet, Love Island, Bonde söker fru och så vidare och så vidare. Som vi jättegärna kollar på säsong efter säsong, för att det är så fint när människor finner varandra. Och det är märkligt att vi ger det så stor betydelse när så många äktenskap slutar i skilsmässa. När så många relationer slutar efter ett år. Det är verkligen något sorgligt att mänskliga relationer inte håller. Men det är så det ser ut. Vi hoppas och hoppas på kärleken, men det visar sig att kärleken mellan två människor kan inte vara det viktigaste i livet. Det håller inte, det räcker inte. Man kanske kan vänta på en politisk ledare. Någon som ska ställa allt till rätta. Så har det verkligen varit genom historien, inte minst de senaste 200 åren. Att man hoppas på att den perfekta politiska ledaren ska komma fram och bara skapa himlen på jorden. Och jag tror att många av oss kan vara överens om att varken Stefan Löfven eller Magdalena Andersson eller Ulf Kristersson har lyckats skapa paradiset här i Sverige. Och även om de skulle vara kanske ännu bättre ledare än de är, och jag har inget emot någon av dem, så kan ingen politisk ledare stoppa stormen Hans. Och det verkar inte heller som att någon politisk ledare kan stoppa oss från att kriga. Vi trodde att vi skulle ha fred och så bestämmer sig Ryssland för att kriga. Sak efter sak händer så bara visar att vi människor kan inte skapa himmelen på jorden. Även om vi kanske väldigt ofta hoppas på det. Och för oss, och kanske framförallt för er faktiskt tror jag, som är 10 år yngre än mig eller något sånt. Så tror jag att det budskapet vi får i samhället, i skolan, på sociala medier, genom film och serier, genom allt möjligt, är att det är vi själva som ska bli den här kungen. Vi ska förverkliga oss själva. Vi ska bli dem vi är. Vi ska förverkliga oss själva genom prestationer eller genom att göra vad vi vill. Genom att sätta oss själva högst i våra liv. Och det kan låta som en fin tanke att man ska liksom ta hand om sig själv, och det är absolut inte det jag talar om att man inte ska göra. Men poängen är att vi kan inte själva vara kungar i vårt liv. Vi kan inte göra oss själva till förebilder. Det är liksom, det går inte. Vi behöver någon annan att blicka mot. Och det är så tydligt att vår tid av att förverkliga oss själva gör oss bara olyckliga. Gör oss bara utbrända, utmattade, otillfredsställda. För vi kommer aldrig lyckas skapa vårt perfekta jag. Hur mycket vi än försöker. Vi kommer aldrig bli nöjda. När vi bara tänker på oss själva. När vi bara tänker på våra egna liv. Vi kan inte själva bli kungar över våra liv. Den här gamla låttexten. Vart jag mig i världen vänder står jag här med tomma händer. Längtar efter något, eller någon skulle jag säga, som kan rädda mig. Det är så här vårt samhälle känner, och ändå blickar vi ofta bara in mot oss själva. Eller någon som kan rädda mig. Hur mycket tid har jag? Eller när är det? Snart smågubbar. Vad bra, för jag tänkte precis att vi skulle läsa den här texten. Men det går ju... Det hinner vi nog inte, men jag... Kanske att vi gör så faktiskt att ni har fått en... Ni kommer få en text för diskussionsgrupperna sen. Den skippar vi, alla smågruppsledare. Och så läser ni den här texten i smågrupperna istället. Som alla smågrupper skriver ner den här texten. Och sen kan ni använda resten av frågorna som de står. Så läs den här texten tillsammans. Och medan smågruppsledarna skriver ner vilken det är, så ska jag förklara vad som händer. Vi är precis i början av apostlagärningarna. Och Jesus, eller den heliga ande, har sänts ner till alla människor. Och människor kan tala språk som inte är deras egna. Och det är bara ett väldigt liv, och det är väldigt mycket som är kul. Men det är också ett stort allvar i att de som följer Jesus nu efter att Jesus har gått förstår att det är något väldigt viktigt vi har. Vi måste sprida budskapet om Jesus. Och då är detta Petrus som talar och som säger massa saker som ni då kommer läsa i smågruppen. Men jag ska ge en liten sammanfattning här. Blir det rätt? Precis. Det som jag tänker kan sammanfatta den här texten är att Petrus, som sa allt detta då, pekar på att Jesus, som vi nu har mött i egen person, som vi har sett verka i vår värld och som nu inte längre är med oss, men som vi fortfarande ska följa. Som inte är med oss egen person, men som vi får följa för att han ändå bor mitt ibland oss. Han är den vi har väntat på. Den som judarna har väntat på, som Gamla testamentet har talat om. Han var Guds löfte till människor. Han som skulle komma ur Davids ett. Och han citerar en psalm av David, där David i ett profetiskt tilltal får förstå att Messias, den som skulle komma, skulle besegra döden. Detta påminner Petrus om att Jesus kom och besegrade döden. Och han som besegrade döden, han är nu upphöjd och sitter på faderns högra sida. Minns ni vad jag sa om att kungen sitter högst upp i landet och alla människor kan blicka upp mot honom? Jesus sitter högst upp i universum, i skapelsen, i hela den tillvaro som vi befinner oss i. Högst upp sitter Jesus. Han som var människa, han som dog och uppstod, är nu högst av alla. Men, precis som jag sa, så är inte detta någon som är långt borta. Utan han hade först kommit ner till människor, gjort sig känd bland oss. Gjorde under och tecken för människor att se. Jesus är den högsta förebilden för alla människor och för hela skapelsen. Och med det så avslutar vi denna första del. Jesus är förebilden för var och en av oss och för hela skapelsen i sin helhet. Jesus är människan som möter oss, var och en av oss. Men han är också ordet som allting är skapat genom. När vi blickar ut i världen och hoppas att någon ska komma och göra våra liv fullkomliga, då finns det inget som kan göra det förutom Jesus själv. Och efter era diskussioner, efter pausen, så ska vi kolla på mer vad det betyder för oss, för dig och mig. Hittills har vi pratat om att vi människor vill ha förebilder. Vi klarar oss inte utan. Människan förstår att något är fel i skapelsen och väntar på att någon eller något ska ställa allt till rätta. Men man letar ofta på fel ställe. Och det gäller både de som är kristna och de som inte är kristna, tror jag. Gud har sedan skapelsen visat att han ska sända en lösning på alla problem. Jesus är lösningen på dessa problem. Jesus är Guds svar till oss. Vad innebär då detta? Kan ni läsa vad det står? Det står det. Vad innebär detta? Allt detta, dessa väldigt stora ord om att Jesus är Guds ord. På grekiska kallas det logos. Det är inte många grekiska ord som är värda att komma ihåg, men det är faktiskt värt att komma ihåg. Logos. Guds ord. Och också det jag sa om att Jesus är skapelsens förebild. Det här är väldigt stora tankar som kan kännas abstrakta, som kan kännas omöjliga att greppa. Och jag tror kanske att vi i den protestantiska kristna världen har varit lite dåliga på att behålla dessa orden och göra dem rättvisa. Jag tror att både katoliker och ortodoxa kristna är duktigare på det. Men det kan vi ändra på. De här väldigt stora, magnifika idéerna om vem Jesus är. Guds skaparord. Den stora förebilden för hela skapelsen. Den som hela skapelsen längtar efter. Det är väldigt viktiga idéer som man ibland kan glömma. Men allt det här vi redan har sagt innebär också, eller innefattar, att Jesus också är vår förebild. Din och min förebild. Förebilden för var och en av oss och också frälsaren för var och en av oss. Och nu ska vi ta oss an den andra bibeltexten och den ska vi läsa. Så har jag också gjort mitt jobb någorlunda bra inför de som tycker jag ska komma hit på puls. Nu läser vi Bibeln. Så vi ska alltså läsa från Lukas 19, 28-40. Och detta är det bibelställe som man brukar läsa när påsken inleds. Det var påsk i våras Och på palmsöndagen så brukar man tänka att då börjar påsktiden. Och då läser man om när Jesus rider in i Jerusalem. Och jag läser från Lukas 19 kapitel vers 28 i Jesu namn. När Jesus hade sagt detta gick han framför dem upp till Jerusalem. Då han närmade sig Betfage och Betania vid det berg som kallas Olivberget sände han iväg två av lärjungarna och sa: gå in i byn där framme. När ni kommer in ska ni finna ett åsneföl som står bundet och som ännu ingen har suttit på. Ta loss det och led hit. Och om någon frågar er varför ni lossar det ska ni svara: Herren behöver det. De som var utsända gav sig iväg och fann att det var som han hade sagt dem. De lossade fölet och de som ägde det sa: varför tar ni loss fölet? De svarade: Herren behöver det. De ledde det till Jesus och la sina mantlar på fölet och lät Jesus sitta upp. Och där han red fram bredde man ut sina mantlar på vägen. När han närmade sig slutningen av Olivberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje prisa Gud med hög röst för alla kraftgärningar de hade fått se. Välsignade han som kommer, kungen, i Herrens namn. Frid i himlen och ära i höjden. Några fariseer i folkmassan sa då till honom: mästare, säg åt dina lärjungar att vara tysta alltså. Han svarade: jag säger er, om de tiger kommer stenarna att ropa. Tack för att ni bytte. Om de tiger kommer stenarna att ropa. Jesus rider in i Jerusalem, in i den heliga staden. Och detta är precis det som kungar gjorde vid den här tiden. Rider in i liksom staden i centrum. Och Jerusalem är verkligen staden i centrum. För, ja, det ser vi ju idag till och med, för tre världsreligioner. Och det var i centrum då också, för det var där templet stod. Det var den heliga staden och Jesus rider in precis som en kung. Han rider på en åsna och ibland tänker man att detta är liksom något förminskande, att det ska vara något att Jesus gör sig lite löjlig, att det är som att han är en icke-kung. För att han rider på en åsna då och inte på en stor häst. Och på ett sätt är det sant, men vanliga kungar kunde också göra så att de red på en åsna. Det hände. Men skillnaden mellan att rida in i en stad på en åsna och att rida på en stor häst var att red man in på en häst så var det liksom ett tecken på att här kommer jag som krigare och jag kommer ta över den här staden, jag kommer besegra det här folket och jag kommer ta det här landet med min krigarmakt. Men red man in på en åsna så visar det att man kommer in med fred. Och när Jesus föds så ser man att kungen var rädd för att han skulle ta makten och kungar var rädda för att religiösa ledare skulle ta makten och så var det med Jesus också. Men Jesus kommer inte in för att ta makten med force liksom, inte genom krig utan han kommer in med fred. Och här på tal om alla GT-paralleller, kopplingen mellan GT och NT, så är åsnan också en parallell till GT. För flera gånger i Gamla testamentet så står det att när judarna skulle offra till Gud så skulle man offra djur som inte hade arbetat och som ingen hade suttit på. Och det var också sådana djur som skulle dra arken i öknen, som skulle dra det allra heligaste. Och när det nu återkommer då NT så betyder det att Jesus är offret och att ett djur som ingen har suttit på ska dra den allra heligaste eller låta den allra heligaste sitta på sig. Det finns ingen ände på kopplingen mellan GT och NT. Det säger jag er. På en åsna kommer han in. Och det här är alltså den som folket väntat på. Zacharias och Simeon fick en liten aning när Jesus var bebis. Nu kommer Jesus själv in i staden. Den som folket väntat på och hans lärjungar och säkert fler stod där och välkomnade honom som Messias. Och Jesus visar här också det som jag redan varit inne på, att han är alla människor men också hela skapelsens frälsare. För han säger att om folket tystnar kommer stenarna att ropa. Det tycker jag är en bra one-liner. Men som man kanske har hört innan, så just det här att Jesus kommer in med fredliga anspråk leder till att han tar inte makten på tronen i Jerusalem. Han störtar inte romarna. Han besegrar ingen på jorden. Jesus rider in i Jerusalem med ett ärende, kan man väl kalla det. Eller med en uppgift, med en slutdestination. Och det är att dö. Det är alltså den här kungen som alla har väntat på, som GT har lovat att snart kommer en stor frälsare. En som ska rädda er, en som ska liksom vara Guds utsände. Han ska ställa allt till rätta. Och så går han och dör. Det är ju ett antiklimax om något. 1000 år av väntan och så dör frälsaren. Man kan tänka sig hur lärjungarna kände. Man kan tänka sig hur alla som har dyrkat Jesus ännu mer än folk dyrkar Messi. Och så går han och dör. Det är värre än att missa en straff om någon skulle göra det. Eller något annat. Det är värre än att trilla av scenen på sin största konsert eller vad som helst. Jesus dör på korset. Men den här döden är redan omtalad i GT. Och det har vi varit inne på. Att profeterna talar om att den som Gud sänder ska bli genomborrad. Han ska bli förrådd. Han ska lida. Han ska ta våra sjukdomar och våra synder på sig. Och Jesus själv talar om vad detta är för någonting. Att han säger i Johannes, ja precis Johannes, att ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner. Och Jesus talar också flera gånger till lärjungarna om att han kommer att gå bort. Att han kommer att dö. Men lärjungarna fattar inte. Förväntningarna på Kristus är så starka att ingen riktigt tänker på att alla de här ställena som visar att han kommer att lida, att han kommer att dö. Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner. Och det är ju detta som är Jesus stora, vad ska man säga, frälsningsgärning. Att han ger sitt liv för sina vänner, för dig och mig. Den som är skaparordet, den som är hela skapelsens förebild. Den som är den vi väntar på, liksom. Den som ska ställa allt i rätta. Han valde att i kärlek dö för dig och mig. Att dö och att uppstå. Det slutar inte med döden, utan Jesus uppstår på tredje dagen från de döda. Han lurar döden, besegrar den. Han kommer inte för att besegra romarna. Han kommer inte för att ta världslig makt, utan han kommer för att besegra döden själv. Inte för att vinna frihet för de judar som levde år 0, inte för att upprätta ett herravälde som romarriket eller mongolernas rike eller vilket världsligt rike som helst, utan för att upprätta ett annat rike. Ett rike där var en som tror på honom vinner evigt liv. Inte världslig berömmelse och ära, utan evigt liv i himlen med honom. Jesus rider in i Jerusalem, dör och uppstår. Och är därför den ultimata förebilden. Som är redo att gå i döden, men som besegrar döden. Och i detta säger Bibeln att vi människor får följa. I Romarbrevet skriver Paulus att har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också ska leva med honom. Vi vet att Kristus är uppväckt från de döda och aldrig mer dör. Döden har ingen makt över honom längre. Hans död var en död från synden en gång från alla. Men hans liv är ett liv för Gud. Så ska också ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Det här visar på förebildligheten att Jesus gör det som vi sen får följa efter honom i. Vi kan inte göra exakt som han, men vi får med våra liv följa Jesus. Också vara beredda att lida, vara beredda att dö, kanske bildligt, kanske bokstavligt. Många dör för sin tro världen över. Jesus visar vägen som varje människa som vill följa honom får vandra. Och detta är Guds frälsningsverk för skapelsen och för oss. Jesus rider in i Jerusalem, dör och uppstår för att också rida in i våra liv. På samma sätt som Jesus red in i Jerusalem, ja, det sa jag nyss, rider han in i våra liv. Och det är därför han är vår högsta förebild. Och det är därför han också är svaret på alla människors längtan. Svaret på vår längtan finns inte i att se helt perfekt ut eller att förverkliga sig själv genom det bästa jobbet eller att man blir bäst på någon eller att man får bäst på något eller att man får all berömmelse eller att man hittar den perfekta kärleken. Utan meningen med livet ligger i detta, att förstå att det är Jesus som är svaret på min längtan, på alla människors längtan. Eftersom han gjort allt för oss och vill leva i relation med oss. Han som är skapelsens grund vill leva i relation med oss. Och detta var Guds plan från allra första början. Detta som Zacharias och Simeon väntade på. Så här har vi detta igen. Jesus rider in i Jerusalem för att dö och uppstå. Och rider därför in i våra liv. Och det är ju så stort så att det inte går att förstå att den som allting är skapad genom vill vara med oss. Vill vara med var och en av oss. Att han känner oss. Att han längtar efter oss. Precis som vi längtar efter honom. Och även om vi inte alltid förstår att det är honom vi längtar efter, så längtar han efter oss. Och här skulle man kunna sluta en undervisning. Men jag vet att detta inte är helt lätt att ta till sig. Nu när jag säger det så känner jag, wow, det är något stort. Men jag själv brottas med vad katten ska göra med detta. Vad ska jag göra med att den här stora berättelsen gäller mig? Hur påverkar det mig i mitt liv nu? Jag kommer till himlen när jag dör. Ja, nice. Det är ju verkligen nice. Men det kan också göra att vi tänker att okej, då är tro någonting som påverkar vad som händer när jag dör. Men det spelar ingen roll. Eller så kanske man tänker att wow, det här gör så att allting kommer att bli bra redan nu. Det här kommer förändra allting. Jag kommer aldrig mer göra fel. Jag kommer aldrig mer synda. Jag kommer leva precis så som Jesus vill. Jag kommer med hela mitt hjärta förstå vem Jesus är. Vad han vill. Men den som har tänkt så och försökt leva så förstår att det inte riktigt är sant. Och ibland när man funderar på det här med hur man ska hantera frälsningen, så kan man höra det här citatet att redan nu men ännu inte. Och jag har många vänner som har blivit irriterade på det här. Vad katten betyder det, redan nu men ännu inte. För många låter det som en lite negativ, att du ska inte tro att det blir så mycket bättre. Eller ja, visst, Jesus har dött för oss, men vi är ju fortfarande syndare. Man kan bli irriterad över att det inte går ihop, över att de här två sakerna säger emot varandra. Redan nu får vi leva med Jesus, men ännu inte är allting bra. Jag har brottats med den här frågan. Hur påverkar detta mitt liv just nu? Och jag vet att jag har många vänner som har brottats med frågan och har haft svårt att få ihop den. Och jag tror att vara kristen är att leva precis i gränsen. Att det är verkligen redan nu. Livet med Jesus börjar verkligen redan nu. Det finns så mycket att ta till sig, så mycket att upptäcka, så mycket att växa i sin relation med Jesus. Varje dag, och det är det bästa man kan göra. Och ändå är det så att det här ännu inte finns där. För vi vet att det finns ett löfte om att Guds rike kommer komma i sin fullhet när Jesus kommer tillbaka. Och det här ännu inte är verkligen inget negativt, utan det är att redan nu så kan ni lära känna Jesus. Och vi vet att när Jesus kommer tillbaka så kommer det komma i sin fullhet, i sin storhet. Och ett sätt som jag har tagit till mig, som man kan hantera den här frågan på, hur påverkar detta mitt liv nu? är genom ett bibelord från Uppenbarelseboken. Jag ska läsa det. Det är ju faktiskt Bibelns sista kapitel, tror jag. Så det är bra kapitel att avrunda undervisningen med. Uppenbarelseboken 22. Vers 12. Och det är alltså Jesus som säger detta till Johannes i en uppenbarelse. Se, jag kommer snart. Precis som Stefan sa innan. Jesus säger, jag kommer snart. Och jag har min lön med mig för att ge åt var och en efter hans gärningar. Jag är A och O. Eller jag är alfa och omega. Det är de grekiska bokstäverna. De kan också vara bra att komma ihåg. Jag är alfa och omega. A och O. Den första bokstaven och den sista bokstaven i alfabetet. Den första och den sista. Begynnelsen och änden. Jaha, vad betyder då det? Jesus Kristus är början. Han är början på vår skapelse. Och han är början på ett nytt liv för dig och mig. Varje dag så börjar ett nytt liv i Jesus. I att följa honom. I att formas av honom. Att låta sig ledas av honom. Och i att förstå att vi är ingenting utan Jesus. Att frälsningen finns i Jesus. Och att vi behöver komma till honom. Jesus Kristus är början på ett nytt liv. Och målet för varje människas vandring. Precis som vi har Jesus bakom oss så har vi Jesus framför oss. Som vi får följa och veta att en dag så kommer vi nå målet. Och möta Jesus i egen person. Större än vi någonsin kunnat föreställa oss. Vad innebär detta? Det innebär att vi i våra liv här och nu får positionera oss i rätt riktning. Att i allt vi gör få ha Jesus för ögonen. Att i allt vi gör få längta efter Jesus, få blicka på honom. Formas av honom, inspireras av honom och framförallt bäras av honom. Positionera dig i rätt riktning i ditt liv mot Jesus. Han är vår frälsare och han är vår förebild. Och som jag tror att börjat landa nu hos oss så är Jesus svaret på allt. Och jag tänkte på några saker att ibland så kan man tänka att det Jesus gör är att han befriar oss från vår synd och gör att vi kommer inför Gud. Och det är att vi kan komma inför Gud. Och det är grunden för tron. Att Jesus har öppnat vägen för oss till Fadern. Men det är inte det enda, utan detta leder till att Jesus kan hjälpa oss i alla livets skeden. Att vi i allt kan få råd från Jesus. I allt få hjälp från Jesus. Och jag tänker många problem som präglar människor idag. I dem så kan vi få blicka mot Jesus och i bön, i bibelläsning, få försöka se vad Jesus hade gjort. Vad Jesus visar för oss med de här sakerna. Jag tänker på, har man klimatångest eller är orolig för klimatet så får man se på Jesus. Bryr man sig om sociala orättvisor och kämpar för dem så får man först se på Jesus. Brottas man med psykisk ohälsa? Som verkligen kan vara en brottning. Så får man först se på Jesus. Brottas man med sin identitet. Eller med sin sexualitet. Se först på Jesus. Brottas man med vad jag ska göra med mitt liv. Vilka är mina gåvor. Var är min plats här på jorden. Vad ska jag göra. Se på Jesus först. Ta med detta. Och jag vet att. Bara säga. Se på Jesus först. Löser inga problem här och nu. Men det är den inställningen var och en av oss får ta med ut i livet. Och med alla de sakerna jag tog upp nu så kan man fördjupa sig i vad det kan innebära i praktiken. Man kan fördjupa sig i vad det innebär att helt och hållet följa Jesus i sin kamp för klimatet. Eller att helt och hållet följa Jesus i vad man vill göra i sitt liv. Eller att helt och hållet lita på Jesus när man brottas med ohälsa av olika slag. Eller problem av olika slag. Och det är värt att fördjupa sig i. Jag tänker att seminarierna eftermiddag är ett jättebra exempel. Och då tänker jag kanske framförallt på de andra två som inte är mina. Sexualitet och alkohol är någonting som präglar mångas liv. Och det finns så mycket att fördjupa sig i vad Bibeln och vad Jesus har att säga om det här. Så bara gör det. Har du problem i ditt liv med någonting, våga bara fördjupa dig i vad säger Jesus om detta. För det finns svar på allt. Jag lovar er. Det betyder inte att vi själva får svar som vi förstår på allt. Men det finns så mycket att hämta från Bibeln och från Jesus. Han som är förebilden. Så det är min uppmaning. Så vi sammanfattar att Jesus är ordet. Den som allting kommer ifrån. Allting är skapat genom. Och som allt åter ska sammanfattas i. Hosianna betyder, vadå? Herre fräls oss. Herre ge frälsning. Att ropa Hosianna i livets alla skeden riktat mot Jesus är att i allt rikta sig. Eller är att positionera sig mot honom. Och jag tror verkligen att detta är svaret på de svårigheter som varje människa möter. De problem som varje människa möter. Och det är mörker som varje människa kan möta i sitt liv. Jesus Kristus, fräls oss. Vi ber. Tack, Herre Jesus Kristus, för att du är nära oss i våra egna hjärtan, i våra egna liv. Att du som är störst av allt vill möta oss, att du vill ha en relation med oss, att du vill forma oss efter den du är, efter din vilja. Och att du från allra första början har gett dig själv för oss. Att din kärlek kommer först. Jag ber om din hjälp för oss att se var vi behöver dig i våra liv. Jag ber att du skulle komma till oss i det som vi kämpar med just nu. Jag ber att du skulle bli större för oss och att vi skulle bli allt mindre i kärlek till dig. Och så ber vi dig för den här dagen, Herre Jesus Kristus. Vi ber för gemenskap, aktiviteter, mer undervisning. Och att vi allt skulle få leva i tillbedjan till dig, Herre. I Jesu namn. Amen.